degrading for any human being to live in those sort of circumstances long term.
Det är de här människorna som kanske har mest att förlora när Kina tar över Hongkong nästa år. De vill härifrån till varje pris, men det finns inget land som kan ta emot dem.
Tiden är knapp och desperationen växer bland båtflyktingarna. Tan Viet Phan har bott här i 14 år och han är beredd att åka till vilket land som helst, säger han. Gärna Sverige. Jag har hört så mycket gott om Sverige och svenskarna, säger han. Alla här vill framförallt till tre länder. I turordning är det Amerika, Kanada och så Sverige. Men Sverige har inte tagit emot några Hongkong-flyktingar under hela 90-talet och det är knappast aktuellt med nya kvoter.
So the people that we have left here are really in limbo. No third country wants them. And resettlement in Hong Kong, although it may be feasible, is really not a political option. So then one looks to perhaps going back to Vietnam. Again, to a large extent, that door is not even open because Vietnam would not accept them back.
Kina kräver att den brittiska regeringen löser problemet med båtflyktingarna innan Hongkong lämnas över. Om så inte sker kommer oroligheterna sannolikt att öka. Massflykten från ett läger idag tyder på det.
We would really encourage third countries through their ambassadors, consulates, whatever, to have another look at these people. Because they're people who would have potential if they were given a chance. But they have no chance and we're concerned for their future.
Volker Rydén och Dave Sparrow i Hong Kong.
Den 14 augusti 1996 om Hong Kong.
Kina ska nu publicera vad man kallar en skammens atlas för att undervisa särskilt ungdomar om den förnedring nationen en gång utsattes för av främmande makter. På detta och många andra sätt försöker den kinesiska regeringen visa hur den revancherar sig med återtagandet av Hongkong som kulmen.
Med bara drygt 300 dagar kvar frossar Kina i det förestående övertagandet av Hongkong. Det är en lysande händelse i nationens historia, säger en gammal fortfarande trogen kommunist som på Revolutionsmuseet undervisar ett barnbarn om hur Kina därmed tvättar bort en 150-årig nationell skamfläck. Revolutionsmuseets Hongkong-utställning och den skammens atlas som ska publiceras i inslag i den propaganda som körts igång inför den 1 juli nästa år då britterna lämnar tillbaks Hongkong. Återtagandet framställs som den slutliga revanschen för en sekellång förnedring. På en gigantisk digital klocka strax utanför Revolutionsmuseet görs nedräkningen inte bara i dagar utan i sekunder. Det finns en särskild frimärksserie om återtagandet. Centralbanken präglar minnesmynt i guld. Det görs en spelfilm, den hittills dyraste kinesiska. TVn förbereder en dokumentär i sex delar. Och bland bokhandlarnas mest efterfrågade titlar är Farväl till britterna och Guide till Hongkongs fastighetsmarknad. Men det finns också, om en enstaka avvikande röster, som den ofta regimkritiska författaren Dai Qing som mest tycker synd om Hongkongs befolkning som inte lämnats något eget val. Bengt Turner, Peking.
Den 15 september 1996. Det brittiska flygvapnet lämnar Hongkong.
Idag har det brittiska flygvapnet RAF tagit farväl av sin sista postering i Asien. Fanan halades för sista gången vid flygbasen Sekong i Hongkong.
This is a sad day. It's also a very proud day. Royal Air Force Sekong has supported Hong Kong magnificently since the 1920s. I certainly will miss RAF Sekong
and I think the people of Hong Kong will as well.
Det är en sorglig men samtidigt stolt dag. RAF, det kungliga brittiska flygvapnet, har gjort mycket för Hongkong. Det säger Brian Dutton, befälhavare för de brittiska styrkorna här i Hongkong, samtidigt som hedersvakten marscherar ut från flygplatsen Sekong. Idag är det årsdagen av slaget om Storbritannien år 1940. Det var det slag som de brittiska piloterna vann efter vad Winston Churchill beskrev som the finest hour, deras finaste stund. Och på den årsdagen tar RAF farväl av sin sista postering i Asien. Regnmålen hänger hotande över bergstopparna här i de nya territorierna. Ett stenkast från hedersläktaren pågår ett husbygge. Det ska bli en ny förrådsbyggnad för Kinas folkets befrielsearmé. De marscherar in här på flygplatsen i juni nästa år. Det tas många farväl i den brittiska kolonin det här året. Och det är kanske för att mildra effekten som den brittiske försvarsministern Michael Portillo just offentliggjort att den brittiska flottan ska leda en stor manöver i Asien till våren. Asien är av vitalt intresse för Storbritannien. Vi vill fortsätta delta i säkerhetsarbetet och garantera fortsatt fri handel i området, säger försvarsministern. Men inte blir det på samma sätt. Många av åskådarna är märkbart tagna när flygvapnets trumpetare blåser fanan ner för sista gången. Staffan Sonning, Hongkong.
Från tv-programmet Packat och klart i mitten på november 1996 är följande klippt.
Söndag som vardag, dag som kväll, butikshandeln pågår för fullt här. Mycket finns att köpa, mycket billigt, men ändå så är det inte lätt att handla här.
Utbudet är helt enkelt enormt. Här finns alla möjligheter att bränna reskassan. Och för all del, göra en del bra inköp också. Elektronik, kamerautrustning, smycken, allt. Kom och köp. Men sätt dig ner, låt prutandet ta tid. Priset ska ner med 30-50% och se upp för förfalskningar. Det fina märket kan vara en kopia. Titta efter junkmärket som turistorganisationen sätter upp i de mer seriösa butikerna. Men överallt prutas det. Allt är förhandlingsbart, till och med valutakurserna i växlingsbutikerna.
Hello. How much for Swedish crowns? What the rate?
Stadsdelen Tsim Sha Tsui. Ett hav av shopping och nöje. Vi går några kvarter uppåt till nattmarknaden i Temple Street. Allt finns för pengar, till och med din framtid, om du vill veta och betala. Men vad visar egentligen tecknen för de 6 miljoner Hongkongborna efter den 1 juli? Fast nu ska ju Hongkong få behålla sitt fria ekonomiska system i ytterligare minst 50 år med tullfrihet och tax-free shopping. Och tydligen finns det framtidstro. Nyligen byggdes världens dyraste bankbyggnad, Hong Kong Bank, för 6 miljarder kronor. Och utanför lyxhotellet Peninsula står Rolls-Roycen fortfarande på rad. Och för den vanliga resenären kommer förändringen efter den 1 juli att bli obetydlig, tror turistchefen.
Well, the phase, basic phase of Hong Kong will not change. We will maintain our system of doing business. We will remain an international free port, tax free. We will maintain all those facilities we are so well known for. For example, container port and a brand new airport in 2 years time. What will change perhaps will be internal. Some education system may have a minor change and different maybe traffic system, we don't know yet. But I think these changes will not affect the visitor. They will have a great time here still. For example, this particular park is very, very interesting in the morning when people practice Tai Chi exercise. It's a very, very interesting lifestyle in Hong Kong.
det är ju krocken mellan öst och väst. Det finns allting här. Det är ganska kul. Österländska fascinerar ju lite grann. Man är ju västerlänning och så kommer man hit och de gör allting tvärtom. Det är stora hål i husen och sånt. Det är ju skojigt.
Men om man gör en lång resa till Asien, håller enbart Hongkong som resmål då, tycker du?
Man har ju närheten till Kina, man har Macau. Ja, skulle jag svara.
Och det här är platsen där det vimlar av billiga och kul transportmedel. Det mest kända är den 99 år gamla Star Ferry. Det finns ju biltunnlar nu mer, men visst är det roligare att ta färjan som dessutom är uppdelad i första och andra klass.
Och att åka med Star Ferry, det kostar 1,70 på undre däck och ungefär 2 kronor på övre däck. Så att jag lägger till och med 30 öre och satsar på en tur på övre däck.
Hela dagen går färjorna i skytteltrafik, resan tar inte mer än en kvart. Och vi åker från Kowloon-sidan, fastlandet med shopping och hotell, över till själva Hongkong-ön med alla bank- och finanspalats. Och där, i Queens Road Central, hittar vi det märkligaste transportmedlet, som dessutom är helt gratis.
Och här har vi den rullande trottoaren, rulltrappan som går upp ifrån berget och ner till centrala Hongkong. Hela morgonen har den gått neråt och exakt klockan 10.20 då vänder den och sen går den uppåt resten av dagen. Det är ett 800 meter långt system av rulltrappor och rullband och det är bara för att folk ska slippa gå till och från sina jobb i de branta backarna på Hongkong.
Efter 20 minuter kommer man upp till Conduit Road och upptäcktsfärden i Hongkong kan fortsätta. Välj rätt burk och bota dina krämpor. En hel gata med bara kinesisk naturmedicin. Det är Bonham Street. Och det är ginseng i långa rader och i alla former.
From China, those ginseng.
What is it good for?
Make you stronger.
More healthy?
Sure, absolutely.
Och vi fortsätter med dubbeldäckad spårvagn. Ganska kul. Och knappt 2 kronor kostar färden. Kollektivtrafiken är ganska väl utbyggd, skulle man kunna säga. Och vi hamnar så småningom i Aberdeen. Ja, faktiskt, det finns ett sånt ställe här också. Från början en liten fiskeby, idag en stad i staden. Och nu är det båt som gäller. En tur i hamnen under 20 minuter, det kostar 40 kronor ungefär för vuxna. Det här är ingen junk utan det är en sampan som är en lite mindre båt och vi ska åka bort till de flytande restaurangerna som ligger där borta och titta. Ja, de flyter faktiskt på vattnet fast de är flera våningar höga. De berömda flytande restaurangerna i Aberdeen. Men väl ombord känns det inte riktigt som man är på en båt. Titta gärna in, men du kan lika gärna äta på en mindre, betydligt billigare och mer genuin restaurang i land. Istället åker vi vidare på vattnet där många lever hela sina liv.
Totalt så bor det 10 000 människor på båtarna i Aberdeen. Men idag så är det mest de äldre som stannar kvar här. De yngre, de flyttar upp i moderna lägenheter.
Och här har vi då dagens sista transportmedel, bergbanan upp till utsiktspunkten Victoria Peak. Och med resan hit upp så har vi faktiskt bara lagt ut en 100-lapp ungefär för att göra den här rundturen i Hongkong, staden som räknar dagarna mot den 1 juli.
En flygbiljett till Hongkong tur och tur Sverige kostar mellan 6 000 och 7 500 kronor beroende på flygbolag. Hongkong är till ytan något mindre än Öland och det mesta är faktiskt landsbygd. Och visumreglerna kommer att vara kvar som det ser ut nu. Det innebär att Hongkong fortsättningsvis kommer att vara visumfritt också efter den 1 juli för svenskar. Shoppingen talar vi lite grann om här i reportaget. Man kan göra bra affärer, men vi vill ändå ge några shoppingråd. Kolla priserna hemma på det som du är intresserad av och notera exakt modellnummer. Väl i Hongkong kan det vara svårt att jämföra i djungeln av varor. Ta tid på dig och pruta. Priset ska alltså ner 30-40-50% ungefär. Men är priset på den dyra märkesvaran alldeles orimligt låg, då ska man bli lite misstänksam. Det kan vara en förfalskning det handlar om. Och så läser alltså det så kallade Jong-märket ut, det som turistmyndigheterna sätter upp i de mer seriösa butikerna. Och turistchefen här i reportaget, han var alltså väldigt optimistisk när det gäller framtiden för Hongkong som resmål. Andra är lite mer försiktiga och skeptiska, men vad som talar för att mycket kommer att vara sig likt även i fortsättningen, det är att Kina faktiskt vill dra nytta av den starka ekonomin här och Hongkong som finanscentrum. Och att enligt avtalet så ska ju Hongkong få behålla sitt fria ekonomiska system i ytterligare 50 år. Och så långt fram i tiden vet vi ju inte heller vilket system som härskar i Kina.
Den 21 november 96. Svår brand i Hongkong.
Höghusbranden i Hongkong har nu krävt 39 människoliv. 80 personer har skadats. Den 16 våningar höga kontorsbyggnaden brann i 21 timmar innan brandmännen fick elden under kontroll. Byggnaden var försedd med okrossbara och helt förslutna fönster och en enorm hetta spred sig upp i hela huset. Brandorsaken tros vara svetsning i samband med reparation av ett hisschakt.
Den 11 december 1996.
I Hongkong utsågs idag storredaren Tung Chewa till Hongkongs högste ledare när området nästa år blir kinesiskt. Men valet av Tung Chewa har inte skett utan protester.
Det här valresultatet var minst sagt väntat. En stor del av Hongkongs befolkning har länge varit helt säkra på att Tung Chewa kommer att bli Hongkongs nya ledare när Kina tar över den brittiska kolonin den 1 juli nästa år. Hongkongs största parti, Demokraterna, har kallat valprocessen en fars och ett skådespel för befolkningen. Och de har bojkottat hela valprocessen i protest. Idag släpade polisen bort demonstranter som lagt sig på gatan utanför vallokalen. Men inga protester har hjälpt. Hongkongs nya ledare har nu utsetts av en urvalskommitté som består av 400 affärsmän och kinatrogna medborgare. Tung Chewa blir ny ledare i Hongkong. Han är skeppsredare och mångmiljonär. Han har mycket goda kontakter med fastlandskina och han har medgett att han fick hjälp av kinesisk kapital när hans rederi höll på att gå omkull under 80-talet. Nästa steg i den här valprocessen är att utse en ny provisorisk lagstiftande församling. Den ska utses av samma urvalskommitté. Och hela den nuvarande folkvalda församlingen läggs helt enkelt ner. Staffan Sonning, Singapore.
Den 12 december 1996.
I Hongkong kritiseras idag valet av ny regeringschef som blev klart igår. Samtidigt råder det oenighet inom oppositionen när det gäller samarbete med Peking. Men samtidigt lockar den enorma kinesiska marknaden alla Hongkongs energiska affärsmän och företagare.
6 miljoner kineser. Nu har de en ny ledare. Miljonären och skeppsredaren Tung Chewa. Han är vald, eller snarare, han är utsedd till den första kinesiska regeringschefen i Hongkong.
He said he was elected by us. But we haven't have any single road to support Mr. Tung Chewa against him.
Chung Wang Kwong tänker inte samarbeta med det kommunistiska Kina. Själv sitter han här i Hongkongs nuvarande parlament Legco, ett parlament som Peking kommer att upplösa vid övertagandet nästa år.
I am a legislative councillor. I am elected by the people of Hong Kong. But I must step down without any reason, just because from the view of Chinese government, I am a dissident.
Men det finns de så kallade dissidenter som valt en annan väg, som inlett samtal med Peking. Christine Law är en av dem.
I think we must have a dialogue with Beijing. I mean, when you're one country, how can you refuse to talk? And hopefully Chinese officials themselves will have the generosity of spirit to be willing to talk to people whom they think have different ideas from them.
Dialog med fastlandskina eller inte. Meningarna går isär bland Hongkongs Peking-kritiker. Men bland så kallat vanligt folk verkar man inte bry sig.
Det är ett halvår kvar innan det kommunistiska Kina tar över Hongkong, med staden här mer hektisk än någonsin.
Den 28 december 1996.
Hongkongs blivande efterträdare till den brittiska guvernören utsåg idag sin närmaste medarbetare. Valet föll på Anson Chan, Hongkongs populära chefsekreterare, som är den näst högste tjänstemannen efter guvernören. Valet tolkas som ett tecken på att den nya guvernören Tung Chiu-hwa kommer att försöka behålla kontinuiteten i ledningen av Hongkong.
Den 31 december 1996.
Om några timmar så är det 1997 i Hongkong. Det är året då den brittiska kolonin kommer att lämnas över till Kina. Och på senare tid så har oron inför överlämnandet ersatts av en allt starkare optimism. Och det här märks också bland de svenska företagen. Det säger Anders Bauer, som är chef för Sveriges exportråd i Hongkong.
På senare tid har intresset börjat öka igen och vi har väl i genomsnitt ett nytt svenskt företag per månad som etablerar kontor i Hongkong nu. Därför att man vill vara på plats när Hongkong nu kommer ännu närmare Kina.
Och den nya optimismen märks på många sätt här i Hongkong. Aktiekursen har slagit nya kursrekord dag efter dag och i höstas började fastighetspriserna stiga dramatiskt igen. Det är ett bra tecken på att de flesta nu tror att Kinas övertagande av Hongkong den 1 juli 1997 kommer att bli odramatiskt, säger Anders Bauer.
Vi ser den 1 juli 1997 som ett rätt obetydligt datum ur ekonomisk synpunkt. Det är en historisk händelse, men för Hongkongs ekonomi och för företag i Hongkong är det ingen stor förändring.
Om man ser det då på lite längre sikt, kan man tro att kineserna, om man ska uttrycka det så, kan hålla tassarna borta ifrån ekonomin och funktionen av ekonomin i den här guldgruvan som Hongkong är?
Ja, vi är rätt övertygade om att Kina har ett mycket starkt intresse av att Hongkong fortsätter att blomstra. Det vore en oerhörd prestigeförlust för Kina om det börjar gå dåligt för Hongkong bara för att Kina tar över.
Och det är en inställning som man möter hos många i Hongkong idag. Yao Lu Poon är chefredaktör för den fristående kinesiskspråkiga nyhetsveckotidningen Yatsu Tsukan.
Well, I think after 1997, Hong Kong would become the economic capital of China.
Hongkong kommer att bli Kinas ekonomiska huvudstad. Därför ligger det i Kinas eget intresse att låta Hongkong förbli intakt. Och det gäller både den ekonomiska friheten och den personliga friheten, säger Yao Lu Poon. Staffan Sonning, Hongkong.
Den 2 januari 1997.
I verkligheten kommer världens uppmärksamhet i år att rikta sig mot 6 miljoner. Och det är invånarna i Hongkong. Nu är det 1997, alltså det år som skrevs in i hyreskontraktet mellan Kina och kolonialmakten Storbritannien. Här har just firats det sista västerländska nyåret under brittiskt styre och det avfirades med ett fyrverkeri i kolossalformat. Ett kinesiskt företag hade betalat motsvarande mer än 15 miljoner kronor för att på några minuter fira in märkesåret på ett slagkraftigt sätt. Bara veckorna innan årsskiftet fick demokratiförespråkarna i Hongkong sina värsta farhågor besannade. Den nya ledaren som ska efterträda guvernören utsågs. Och det blev precis den man som alla här trott att den kinesiska partiledningen valt ut för länge sedan. Den valprocess som förde Tung Chi-hwa till makten fick karaktären av just det skådespel för folket som kritikerna hela tiden sagt att det var. Men samtidigt känns det inte som det här är en helt rättvisande bild av stämningen här i Hongkong de första dagarna av år 1997. Det finns fullt av mätare som visar på en tilltagande optimism. Aktiebörsen slår rekord på rekord och fastighetspriserna har börjat rusa i höjden igen. Yao Lopun är andra generationens invandrare i Hongkong. Hans föräldrar flydde hit från Kanton i Kina år 1949. Nu är han chefredaktör för Yao Tsutsukan, en fristående kinesspråkig nyhetsveckotidning. Han säger att bilden av Hongkongs framtid är förvriden i västliga medier. Han tror att övergången kommer att gå smärtfritt. Hongkong kommer att bli Kinas ekonomiska huvudstad och det kommer kommunistpartiet att göra allt för att underlätta. Han är övertygad om att både ekonomin och yttrandefriheten kommer att bli i stort sett oförändrad när Kina tagit över.
Well, in general, I think the press in Hong Kong is not that pessimistic, you know, because basically is related with the economic situation.
Yttrandefriheten och pressfriheten är en viktig del i Hongkongs ekonomiska framgångar. Därför kommer de att få vara kvar också i ett Hongkong som tillhör Kina, säger Yao Lopun. Staffan Sonning för Kulturnytt i Hongkong.
Den 13 januari 1997. Några kommentarer på CNN sedd ur amerikansk synvinkel.
Yeah, this emerging rapprochement could be threatened if China goes ahead with moves to restrict political freedom here and undermine Hong Kong's democratic institutions.
How China behaves in Hong Kong will be seen as a litmus test of the role this new resurgent, more powerful China is going to play in the region. Is it going to throw its weight around and have a rather heavy footprint?
Already, the State Department has criticized China's decision to dismantle Hong Kong's elected legislature and replace it with an appointed one. A U.S. law called the Hong Kong Policy Act requires the Clinton administration to report on Beijing's behavior here, and the Hong Kong situation is generating heightened concern among American legislators.
If there's any, you know, significant issue or incident that occurs that represents clearly a policy tie with Beijing that would thwart the advancement, whether it be in human rights or democratization, I think it will be detrimental.
For all the concern, much depends on how events play out, whether China will tolerate pro-democracy demonstrations here like this one, whether Hong Kong journalists will be muzzled, or whether Beijing will in fact live up to its promise to give post-colonial Hong Kong a high degree of autonomy.
If there's misplaying of Hong Kong, it could be the Tiananmen of the 1990s. I think that's absolutely possible.
Will lead particularly in the Congress, but also in the public, to calls for retaliation or punishment, some type of sanctions, and it will make it much more difficult to pull off the state visits and much more difficult to improve the overall US-PRC relationship.
Ironically, US concern over Hong Kong is growing at a time when the Clinton administration is trying to downplay the importance of human rights in its dealings with Beijing.
But the specter of China undermining Hong Kong's freedom could change all that and make the fate of this territory a major new irritant in Sino-American relations. Mike Chinoy, CNN, Hong Kong.
Den 1 februari 1997.
Den kommitté som har utsetts av Kina för att hantera det kinesiska övertagandet av Hongkong röstade idag för att avskaffa medborgarrättslagarna i Hongkong den 1 juli. Av kommitténs 150 ledamöter var det bara en som röstade emot. Lagändringarna kommer bland annat att drastiskt begränsa förenings- och församlingsfriheten i Hongkong.
Hong Kong den 15 februari 1997. Klockan är 13, lokal tid.
En tidig eftermiddag i Hongkong, och nybryggt har faktiskt en reporter på plats där, Peder Losten.
Ja, hej Magnus. Klockan är 20 minuter över ett här nu, och jag sitter på Radio Television Hongkong. Och i kontrollrummet framför mig sitter en kvinnlig tekniker som heter Jean Lee. Hon har 20 års erfarenhet av yrket, så jag kan känna mig alldeles trygg. Hon är för övrigt den enda kvinnliga teknikern här. Men det känns ju lite dött att sitta in i en studio i Hongkong som är ljud. Hongkong är massor av ljud. Och idag på morgonen, alltså när klockan var ungefär vid 9-tiden här i Hongkong, så upplevde jag någonting som var någonting både för örat och ögat. Jag såg alltså söndagslediga filippinska hembiträden invadera Hongkongön. Det finns alltså mellan 130 000 och 140 000 filippinska hembiträden i Hongkong. Och jag ger mig 17 på att nästan alla var där. Alltså 6 dagar i veckan så lever de sina undanskymda liv då i kök och tvättstugor och pigkammar hos rika kineser och västerlänningar. Men sen på den 7:e dagen, då tar de alltså Hongkongön fullständigt i besittning. De väller in, de skrattar, de pratar, och sen slår de sig ner och äter. Och de väljer kanske inte de finaste picknickplatserna, alltså det finns ju inte precis någon grönska i Hongkong att tala om, utan de sitter i det väntsalsliknande överbyggda torget framför The Hongkong and Shanghai Bank. De sitter på trottoarerna och de sitter på ett betonggolv i den här långa gången som går till färgerna mellan Kowloon och Hongkong. Och en del äter på McDonalds, för andra restauranger på Hongkong är nog för dyra äten. Och sen går de till kyrkan, de flesta är katoliker. Och sen på en gata så ser jag att det ringlar sig en lång, lång kö av filippinskor. Och så tänker jag, var går den kön då? Går den till butiken? Nej, den går förbi butiken. Går den till fruktaffären? Nej, den går förbi fruktaffären. Och så tittar man i ändan av den här långa, långa kön, så ser man att det går till en telefonautomat. De ringer hem till Filippinerna på söndagen, alltså, då gör de allt det som de inte kan göra under resten av veckan. Detta om filippinskor. Nu ska vi tala om tidningar. Här har jag South China Morning Post. Dagens Nyheter tycker vi är tjock. Det är ingenting ska jag säga mot South China Morning Post så här efter det kinesiska nyåret. 13 delar, varav 10 är annonser. De gör pengar. Och de här annonserna är samtliga platsannonser. Alltså de behöver folk som ska jobba i Hongkong. Det behövs folk för att utföra saker. Och det är särskilt nu efter nyåret. Det är nämligen så här att på det kinesiska nyåret så delar man ut bonus till de anställda beroende på hur bra företaget går. Så kan de få en månadslön eller 2 månadslöner kan de få. Jag tycker att det här är en gammal fin tradition som jag gärna vill tipsa svenska arbetsgivare om. Inte minst min egen. Och sen är det också en annan fin tradition. När de väl har fått sin bonus, då säger de upp sig. Det är alltså inte alla, men väldigt många gör det. Och då blir det ju naturligtvis en fruktansvärd rotation på arbetsmarknaden. Och då kan man titta här, sektion 6 sitter här. 200 sidor platsannonser, jag tror att det är sant. Banking and finance, man kan bli senior manager, då är man lite veteran som direktör. Och kan man tjäna upp till mellan 800 000 och 1 miljon Hongkongdollar får man i lön då. En Hongkongdollar är ungefär lika mycket som en krona, något mindre är det. Men det handlar den storleksordningen på jobben här. Alltså man tjänar pengar i Hongkong. Det handlar bara om pengarna. Allt handlar om pengar. Och sen på nyår så ger man varandra små röda kuvert i presenter. Och de innehåller pengar. Och tittar man sen i affärer och kontorsentréer, ja, praktiskt taget överallt, så ser man små mandarinträd. Alltså med mycket, mycket små mandarinfrukter. De liknar guldpengar, och det är liksom det som är meningen. Det är vad de symboliserar. Och därför står de där som någon sorts fetisch som ska ge pengar. Och sen när Hongkongborna önskar varandra gott nytt år, så gör de det med ord som betyder tillönskan om mycket pengar. Och många tjänar alltså fullständigt vidriga mängder av pengar här i Hongkong. De rikaste kineserna räknar ju naturligtvis inte sina förmögenheter i miljoner, utan i miljarder. Många miljarder. Och det går åt massor av pengar i Hongkong. Det finns ställen på Hongkongön där en fast parkeringsplats kostar mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. En båtplats för någon av lyxbåtarna kan gå lös på några 100 000 kronor i hyra per år. Och därför så hittar man också parkeringshus för båtar på kajen. Jag var såg att de båtarna stod travade 4 högt. Där nere stod en gaffeltruck så att de kunde hissa upp och ner dem. Och det finns de som är 7 högt också. Då har man traverser för att hissa upp de här båtarna. Och detta är ju för att det är så in i helsike trångt. Alltså Hongkongen är stort som halva Körn, för att ta ett exempel. Hela Hongkong, som då omfattar en halv och lite fastland och ungefär 260 öar till, är som 3/4 av Öland kan man säga. Och där bor 6,3 miljoner människor, och ni ska inte tro att de är spridda över hela området, utan de bor på 13% av arealen. Vad är resten då? Jo, det är klipper och berg, och det är därför man bygger på höjden. Numera bygger man 70 våningar högt, och det är därför så kan det bli lite dålig luft i Hongkong, för alla husen hindrar ju havsluften från att tränga in här. Men sen så finns det ju naturligtvis ett annat Hongkong. Och det kan man hitta i stadsdelen Mong Kok på Phuc Son Street. Där bor fattiga på härbergen, där de får hyra en bur för $400 i månaden. Buren är, ja, den är 140 gånger 80 centimeter. Där ska de krypa in. Men korna, de arma kräken, de bor under jord. Och varför gör de det då? Jo, det finns ju inga betesmarker på hela Hongkong. Man får ju importera fodret ifrån Kina. Och sen får de gå där. Och de ser naturligtvis inte dagens ljus. De är ju köttdjur eller mjölkdjur. Och sen dör de. Och sen har de aldrig sett solen hela sitt här. Och sen på paradgatorna här. Där är Hongkongbornas elegans. Den är fullständigt enorm alltså. Både män och kvinnor. Svart ska det vara. Man går svart, bärst eller brunt. Det här är inga grälla färger som gäller. Det är stil och kvalitet. Men så går man där. Och man blir hela tiden attackerad av folk. Want a Rolex, säger någon. Nej, nej, jag ska ta en klocka. Jag har redan en klocka. Make you beautiful suit, säger en annan. De står där ute med skrädderierna hela tiden och vill få mig att köpa en kostym. Och säger, nej, jag har inte råd att köpa en kostym. Ah, if you got credit card, no problem, säger de. Och det, jag pratade med kineser om det här och sa, det är indierna. Indierna är sådana. Kineserna är mycket blygare och stoltare. De har ett vänligt leende, en bjudande gest och så där, medan indierna, de jagar hela tiden. Slutligen lurades jag ju in i en sån där butik. Jag kom ut efter att ha beställt 3 skjortor, jag ska lösa ut dem i eftermiddag. $690 gick det på. Man går aldrig in i en affär om ni inte vill köpa något. Och tro inte att ni kommer undan med mindre än tre gånger så mycket som ni hade tänkt köpa, så går det till. Och det här ljudet som går bakom nu, detta är från Temple Street i Hongkong. Temple Street, jag gick där igår. Det var alldeles otroligt. Skaldjursrestauranger med väggar som bara är, jag tänker staketgaller, och sen har man fyllt på med lite kartong och masonit och bräder och sånt där för att hålla kylan ute. Och där serverar man humrar av en storlek som jag aldrig har sett. Skaldjur som fortfarande lever. För att inte tala om restaurangerna där de har ormar. Så kan man beställa en liten ormsoppa. Det är då, Magnus, det vore något. Fåglar kvittrar i andra stan. Va? Kläder kan man köpa. T-shirts. Och det populäraste motivet på t-shirtarna i år, det är en målare som sitter på en byggnadsställning och målar över den brittiska flaggan med den kinesiska. Han har kommit drygt halvvägs på den här. Den 1 juli 1997, då ska alltså Kina ta över Hongkong från Storbritannien. Och där på Temple Street, det blandar man också äkta och falskt. Det äkta, det finns ju hela den här matkulturen och livet och folklivet, med det falska, det är ju alla piratkopier. Det är piratkopiernas slaraffenland. Det finns klockor och mobiltelefoner och allting sånt där. Men det är fusk. Även kläder. Det är inte vad det står. Men billigare är det. Det är här man kan handla billigt i Hongkong. Och allt detta kan förbrylla och hänföra mig samtidigt. Men jag begriper det på någonting. Jag begriper det här att det blir ett galopperande konsumtionsvansinne. Man bygger idiotiskt höga hus eftersom det är så trångt. Man blir tvungen. Men det är en enda sak som jag överhuvudtaget inte alls begriper här i Hongkong. Och det är, varför måste fjölen i toaletten alltid vara vattenfylld? Det är likadant på hotell och i privatbostäder. Först när jag kom in så trodde jag att det var stopp i avloppet. Och sen, ja, det var ju hemskt att se vad jag åstadkommit ligga kvar och guppa där i fjölen. Men så spolar man, allt försvinner. Men vad händer sen? Jo, vattnet stiger igen nästan ända upp till kanten. Varför ska det vara på det här viset? Det begriper jag inte. Kanske har jag hunnit få en förklaring innan jag åker hem om en vecka. Det här är Peder Losten i Hongkong.
Den 17 februari 1997.
Storbritannien och Kina är på fortsatt kollisionskurs om vad som ska ske när Kina tar över Hongkong. Det står klart efter den brittiske utrikesministern Malcolm Rifkins besök i kolonin i helgen.
We will continue to have a deep involvement in Hong Kong through our economic links.
Hong Kong kommer att fortsätta att vara ett brittiskt intresse i många år efter överlämnandet av Malcolm Rifkin. Men frågan är om den försäkran lugnar oroliga Hongkongbor. Det blev i helgen återigen tydligt att Kina tänker spela efter egna regler när de tar över den brittiska kolonin. Malcolm Rifkin träffade för första gången Tung Chi Hwa som ska ta över ledarskapet efter den nuvarande guvernören den 1 juli i år. Tung har utsätts av en Kina-trogen urvalskommitté. Samma kommitté har redan utsett ett nytt lokalt parlament. Tong bad i helgen om brittisk hjälp. Han vill att den nuvarande brittiska ledningen och den kommande kinesiska ledningen ska samarbeta för att överlämnandet ska gå så smidigt som möjligt. Men Rifkin var kallsinnig. Den kinesiska ledningen erkänns överhuvudtaget inte av britterna i sin nuvarande form. Britterna anser att den är ett brott mot överenskommelsen om hur överlämnandet ska gå till. Ett ännu allvarligare stridsämne är Kinas planer på att ändra en rad lagar så fort de tar över. I stort sett alla planerade ändringar gäller lagar som reglerar Hongkongbornas demokratiska rättigheter. Tung Chi Hwa försvarar ändringarna. Hongkong måste hitta en balans mellan demokrati och stabilitet i samhället, säger han. Malcolm Rifkin har i helgen sökt stöd från andra länder. Sveriges utrikesminister Lena Hjelm-Wallén träffade sin brittiska kollega innan han åkte till Hongkong.
Jag tycker det är oroande om man på det här sättet tar bort sådant av demokratiska landvinningar som Hongkongborna har fått. Och att övertagandet som Kina nu gör, att det skulle innebära till exempel att mötesfriheten inskränks. Och här är det ju så att vi länderna inom EU står helt bakom Storbritannien och Malcolm Rifkin när han nu är på väg till Hongkong för att tydliggöra det här.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén intervjuad av vår Asien-korrespondent Staffan Sonning.
Den 24 februari 1997, nya Kina-lagar i Hongkong inför införlivandet.
Att Kinas lagstiftande församling i helgen fattade avgörande beslut om Hongkong i Deng Xiaopings anda. De 132 närvarande medlemmarna i folkkongressens stående kommitté beslutade enhälligt att upphäva 25 lagar i Hongkong från och med den 1 juli. Det är de lagar som guvernör Chris Patten genomfört de senaste åren och som ger Hongkongborna en rad demokratiska rättigheter. Bland annat upphävs rätten att fritt hålla fredliga demonstrationer, rätten att bilda politiska partier och en rättighet för domstolarna att upphäva alla lagar som de bedömer strider mot grundlagen. Kina anser att lagarna strider mot den nya grundlag som Hongkong ska få och att lagarna införts av engelsmännen bara med sikte på övertagandet. Det var ett beslut som omgavs av djup symbolik. Den lagstiftande församlingen höll först 3 tysta minuter till minne av Deng Xiaoping och upphävde omedelbart därefter de kontroversiella Hongkonglagarna. Deng Xiaoping hade länge sagt att hans högsta önskan var att få leva till dess Hongkong återförenas med Kina. Han dog när det var 131 dagar kvar. Och tidningarna här i Peking berättar också idag att Deng Xiaoping personligen gav instruktioner till hur Hongkongs nya kinesiska grundlag skulle skrivas. Beslutet om att riva upp lagarna blev också en direkt markering mot USA och mot den nya utrikesministern Madeleine Albright som anländer hit till Peking idag. USA har liksom många andra länder protesterat mot Kinas planer på att ändra Hongkongs lagar. Men Kina har nu alltså än en gång eftertryckligt visat att landet inte låter sig påverkas av internationella påtryckningar. Staffan Sonning, Peking.